Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Hej och välkomna till årets sista mord mot mord.
Ja, det blir det.
Ja.
Jag tänkte att du så tänkte fel, men det gör det ju aldrig.
Ja, gjort det händer. Det händer ofta. Jag heter då Karin André och du heter Anna Sandell. Och det här är en true crime pod.
Ja.
Där vi sitter mot varandra. Mord mot mord varandra.
Mord mot mord varandra.
Mord mot mord varandra och byter mord.
Exakt.
Typ så.
Typ så.
Och vi kommer göra, det här är ett lite specialavsnitt. Mm. Pretty damn special.
Verkligen.
För att nu jul, det här kommer väl ut på annan dag, tänker jag, va? Ja. Och sen även på nyår, det vill säga den 2 januari kanske. Mm. Så kommer vi släppa 2 avsnitt där vi bland annat svarar på frågor och läser lyssnarhistorier som vi har bett att skicka in. Och också så berättar vi också om varsitt fall. Alltså, ett
jag berättar ett och du berättar ett.
Exakt, precis så. Mm. Det ska bli asmysigt.
Ja, det är också väldigt bra.
Det var länge sedan vi gjorde en sån här podd. För nu har vi ju kört mycket kafferep det senaste. Mm.
Idag
blir det en redig jävla vinpodd. Mm. Riktig vinhaggepodd. Fast än så länge är vi ändå på hoffen.
Vi på ölen, ja.
Vi börjar vänligt.
Ja.
Skål.
Skål. Hoppas du hade en bra julafton och att jag också hade det.
Mm. Vad ska du göra på julafton?
Jag ska fira med min... med Oscar, med min kille,
ja.
Och med min pappa. Och min halvsyster, eller min pappas fru.
Mm.
Ja, vi är pappas familj.
Ja.
Vi är ett redigt gäng.
Så Oscar är med hos mysigt.
Mm. Ja, jättemysigt. Hans föräldrar är borta.
Så ja. Att, skönt när man slipper ta den diskussionen.
Ja, men det ska bli väldigt mysigt.
Ja, fan vad härligt.
Och ni är i Spanien.
Vi är i Spanien, ja. Vi lämnar
så skönt,
hus och hem och ska typ sova. Vi kommer sova på julafton, tror jag.
Så mysigt.
Ja, det ska bli så jävla, jävla gött. Så vi är där över hela jul och nyår.
Shit.
Så jävla
vad
gött.
Mysigt.
Bara vi.
Ja, men det kommer bli toppen.
Gud, vi håller på att bli eremiter.
Nej.
Nej.
Verkligen.
Det är bra att, det är väldigt bra att vi har den här podden så att jag måste komma ut.
Exakt.
Det är faktiskt väldigt, väldigt tur.
Alltså, same.
Men har du...
alltså, vänta. Jag tror att det här handlar mer om mig.
Så du och jag får interagera med människor, varandra.
Typ. Varandra.
Men har du liksom en stark julrelation?
Sådär. Jag tycker det är väldigt mysigt. Men vi har ju liksom inga direkta traditioner eller så. Men det, för mig är det väldigt viktigt att typ vara med familjen.
Ja, plus att det är gött att vara ledig.
Ja, så jävla mysigt.
Alltså, jag kommer ihåg, verkligen ihåg när jag var liten och jag kollade på den BBC-versionen av Narnia. Du vet, har du inte sett det? Det är när bävrarna ser ut som stora kottar.
Nej, jag har inte sett.
Och det är så jävla konstigt, liksom nästan sexuell stämning mellan Lucy, alltså lilla barnet, och Mr. Tumnus.
Men
väldigt
det
märkligt.
Är det ju i Disney-versionen också.
Det är ju märkligt, det är ju väldigt, väldigt konstigt. Men jag kommer ihåg att vi hade den på VHS när jag var liten. Och då så är det ju att Vita häxans... också bra att jag berättar, nu är det bara att jag berättar handlingen om Narnia. Vita häxan... hennes förtrollning på Narnia är ju att it's always winter in Narnia, always winter but never Christmas.
Just det.
Och jag kommer ihåg att jag...
så sorgligt.
Alltså jag kunde liksom... jag dog på insidan. Jag blev förvandlad till sten.
Men det är väldigt hemskt. Men det som jag inte alltså, gillar...
Anna, det är inte på riktigt.
Nej, men det jag inte gillar med julen, apropå att det är aldrig jul i Narnia, är att efter julen så är det 3 månaders vinter kvar. När man inte har nå... alltså du vet...
min födelsedag.
Ja, det är väl det jag har att se fram emot. Det är sant. Det är väl det. Nej, men januari, februari, mars. Jävla skit.
Pissmånader. Ja,
alltså jävla skit.
Riktigt jävla. Fan, vi börjar verkligen här.
Ja, men det är ändå härligt.
Det...
hoppas det varit en vit jul. Det hoppas jag faktiskt.
Men jag var ju, alltså som barn var ju när mina föräldrar skilde sig. Var ju det jag hade mest panik för. Var ju just att traditionerna skulle försvinna.
Mm.
För jag är, men jag gillar ju verkligen sådana traditioner. Framförallt kanske jag gjorde då, men också typ nu. som där jag liksom får känna att, vår, att det är vår familjs egna tradition. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Att det ska vara lite så som att så man är unik. Lite speciell. Ja, bara, så här gör alltid vi. Och mitt problem var ju att jag liksom skapade typ traditioner. Alltså så här, jag tyckte att saker var traditioner som ingen annan var med på.
Ja, men det kan jag förstå.
Och det var ju... men liksom man kände sig så himla...
Men dog
töntig,
de då?
Tror jag att jag kände mig. Vad sa du?
Dog traditionerna?
Nej, men det blev väl andra traditioner typ. Och så här,
alltså mina föräldrar fortsatte ju fira jul efter de hade skilt sig.
Men mina föräldrar gjorde det efter ett tag. Jag åker ner till Göteborg nu fredag innan jul. Mm. Och då är vi hos mamma bara över natten. För min bror hemma, jag vill väl gärna träffa honom. Och då är min mamma och min pappa med deras respektive hemma hos mamma. Mm. Så det är asnice. Mm. Och så ska jag och min bror bo i deras sån extra lägenhet i deras område. Så jävla, jävla härligt.
Det blir toppen.
Det ska verkligen bli kanon. Mm. Jag är ju tillsammans med en riktig traditionshatare.
Det är sjukt. Jag är ihop med en riktig traditionsälskare.
Fan vad härligt.
Och lite jobbigt.
Men alltså nu börjar jag nästan... Vänta, berätta vilket att det är jobbigt.
Nej men just för att... Det är som att han är så här... Det går inte att tumma en bit på.
Nej.
Till exempel den här julgranen som vi har. Som jag nu är väldigt glad att vi har. Men jag tyckte det var helt orimligt att vi skulle ha en gran. För vi bor inte liksom...
Det är så jävla mysigt.
Det är asmysigt, men så att jag ska säga okej, okay, men vi kan ha en liten gran.
Er gran är ju inte liten.
Och så när jag kom hem, då har jag köpt den största granen. Och så hade liksom så här, ja men det är liksom viktigt för honom och jag känner så här, det är mysigt. Men jag är också lite så här, kom igen.
Och jag så här, du är så här, nu är det jag som måste städa barren. Och,
typ. Ja. Fast han, när man tar hand om den bra. Men det var också när jag sa, när jag sa så här, vi kanske ska resa utomlands nästa jul. Det... Och då bara,
Paniken. Men jag hade ju, jag blev lite besviken på Oscar idag.
Ja, för att med GV-vinet som han lagade bœuf bourguignon med.
Jag bara, men idag kanske vi ska dricka GV-vinet. Typ, jag måste berätta en sak.
Ja, nej, jag har väldigt dåligt samvete för det. Men du köpte en ny flaska. Nytt, så... Det var otroligt. Nej, men jag skrev till dig igår.
Ja.
I juletiden nu, när vi julklappar. Mm. Så det var det konstiga segmentet igår på veckans brott, som det inte heter längre. Men veckans brott som TV4 har snott.
Just det. Mm.
Brottsjournalen. Så såg det ut som att Leif GW Persson hade en takeaway-påse bredvid sig under bordet. Så, bara, så sjukt skräpigt ut. Så bara, okay,
det, han ska, nu har han börjat äta
men typ
på...
Någon, han har ätit sushi innan sändning. De har plockat bort det, typ. Så såg det ut. Och sen så här, hon bara, vad är det? Jenny Strömstedt bara, vad har du i påsen? Det kommer vi till snart. Och sen så, inte ens i slutet av programmet, det var liksom bara helt random. Så han bara, här är en julklapp till dig. Här är en viltkorv. Här är en vildsvinsskinka. Och sen delade han ut alltså olika köttstycken som han antagligen har liksom skjutit själv. Och liksom låtit tillverka av det. Och sen så bara packade de ihop det. Och sen var det ingen mer med. Så bara, nu fortsätter programmet.
Så märkligt
inslag. Alltså det var så konstigt.
Hade hon en present till honom?
Nej, jag tror inte det. Jag tittade inte färdigt.
Nej. Fan, jag vet vem som är jävligt bra på att köpa presenter.
Jenny Strömstedt.
Tror jag, alltså, jag tror att hon
eftertänkta presenter. Ja, genomtänkta.
Och hon och Niklas jobbar fram dem tillsammans. Mm. De bryr sig jättemycket om att ha liksom goda present records liksom.
Och hon är nog jättebra på att rimma.
Hon är nog väldigt bra på att rimma. Jag tror att hon är väldigt bra på att laga mat. Jag tror att Niklas...
Nej, jag tror inte hon är så bra på att laga mat. Nej, för på Nyhetsmorgon så ställer hon... Alltså, nej, men jag tror inte hon, jag menar inte att hon är dålig på att laga mat. Men jag tror inte det är hennes starka... Jag tror inte det är hennes stark... Jag tror hon är bättre på att ge bra presenter och skriva roliga rim.
Ja, men då kanske typ ha så, skapa en härlig stämning.
Det tror jag också.
Tror du att Niklas Strömstedt är bra på att laga mat?
Jag tror att han, av de två tror jag att han är den bättre.
Han är en sån som har liksom eget förkläde, tror jag.
Jag skulle precis säga det, han har förkläde och dricker lite vin när han lagar mat.
Fan vad män alltid, men det är ju för att män måste göra så.
Så de blir så härliga när de lagar mat.
Jo, men också att de alltid ska skaffa ett förkläde.
Ja.
Men det är ju för att de måste göra allting till materialsport.
Ja.
Så att det är som man bara, du ska köpa en kniv till din kille i, det här släpps efter jul.
Han har fått den.
Han har fått den redan.
Nej, han har inte fått den.
Men han har fått den då. Mm. Och det måste bli materialsport av allt.
Själv har jag ju köpt en kniv för 19 000.
Nej, det har inte.
Nej, det har inte. Men det fanns knivar för 19 000.
Ja, och det är liksom för att det finns män som har förkläden.
Ja.
Det hänger
helt
ihop.
Helt med. Okej, och så bra. Har de en sån stor slipsten typ.
Exakt. Mm. Typ sabbar alla sina knivar eftersom de inte kan.
Ska vi köra igång?
Ska vi eller? Köra? Nu, jag tänker att vi har upplägget så här. Så du får se vad du tycker. Mm. Först kör vi lite frågor. Sen kör jag mitt fall. Och sen kör vi lyssnarhistorier.
Ja,
låter det bra?
Mm.
Next story är förstås med oss även i det här avsnittet, eller den här veckan. Och det innebär ju att man kan som Mod mot mod-lyssnare gå in på nextray.se/kampanj och skriva in kampanjkod Mod mot mod. Och då får man en hel månad gratis att lyssna på ljudböcker och läsa e-böcker och sådär.
Perfekt.
Har du ett tips?
Jag har ett tips och den här veckan väljer jag att tipsa om Silvervägen av Stina Jackson som blev utsedd till årets bästa svenska kriminalroman år 2018. Den verkar väldigt spännande.
Ah, nice. Jag vill tipsa om Mystik på svenska slott, nutida spökupplevelser, som är alltså en författare som heter Amelie Ehrensvärd Kardell som har åkt runt och träffat folk som bor, som äger slott eller jobbar på slott, alltså i Sverige.
Så spännande.
Och de berättar om sina läskigaste upplevelser.
Så spännande.
Så fett, eller?
Så gå in på nextory.se/kampanj, ange mod mot mod som kampanjkod och så får du en hel månad gratis.
Nej, men jag gjorde ju, vi har fått massa frågor på lite olika ställen.
Ja.
Och nu kommer jag plocka lite från Instagram, tänker jag. Och då kan vi börja här då. Vilket fall som ni tagit upp har påverkat er mest nu i efterhand?
Det första jag tänkte var Catherine Knight. För jag tänker fortfarande på hur köttet... Nej, ja, det med, men hur köttet hade lossnat från skallen. När hon kokade den grytan.
Oh. Ja,
så det har påverkat mig ganska mycket. Obehagligt.
Ja, ja, men verkligen något extremt. Jag tror typ att den det var typ avsnitt 3 by the way, Catherine Knight.
Var det så tidigt?
Ja, jag tror det.
Wow.
Jättetidigt. Jag tror att jag hade ganska svårt att släppa den här flickmördaren. Kommer du ihåg honom?
Just det. Mm.
För att det var liksom, men du vet att det blir så sinnebilden av en sån äcklig gubbe och att det, det blir också starkt att det är svenskt. Jag typ ångrade mig efter att jag hade gjort det. Jag bara, fan, det här borde jag inte ha pratat. Alltså, det var liksom så mycket. Mm. Så det tror jag är...
Det var starkt.
Det var så jävla hemskt.
Mm.
Det här tycker jag är gulligt. Vill veta mer om era karriärer, om alla jobb ni har haft.
Wow, en liten personlig fråga.
Verkligen. Vill du börja?
Ja, men karriär och karriär. Smicker. Jag skojar. Nej, men jag har ju pluggat i 5 år. Till skillnad, alltså,
till skillnad från vissa andra.
Nej, men jag menar inte så. Jag pluggade ju länge.
Mm.
Och under tiden som jag läste min master så fick jag jobb på Nöjesguiden.
Och vad är det du läste för master?
I media- och kommunikationsvetenskap.
Ja.
Och då fick jag jobb på Nöjesguiden där jag träffade dig.
Ja.
Och sen så har jag ju gått en liten brokig karriär. Men jag ska ju byta jobb här nu efter jul. Så jag har dels varit som managementkonsult i ett år.
Det är så coolt.
Det är så konstigt. Så dels var jag då projektledare, marknadskoordinator på Nöjesguiden. Sen var jag managementkonsult. Typ, inte ish.
Nej, alltså, men, nej. Vi säger bara rakt av managementkonsult. Ah. Det låter alls coolt.
Okej. Okay. Och nu är jag ju PR-konsult.
Och nu ska du byta
jobb. Och nu ska jag bli kommunikatör på SAS.
Det är så kul.
Det ska bli superroligt.
Men hallå, du har ju också jobbat på SAS innan.
Jag har ju också varit flygvärdinna, ja.
Det tycker jag också är kul. Det är ju askul.
Just det kanske är det kanske är det som är roligast i min karriär.
Jag kan verkligen se det.
Ja.
Alltså jag kan verkligen se dig.
Du har väl sett bilden till och med?
Nej.
Nej, okej. Okay. Ja. Det finns, jag trodde jag hade den bilden någonstans och gett den till dig.
Okej, du måste,
nu, jag ska se om jag hittar utskriven. Den.
Vi måste hitta den och sen lägga den i Facebookgruppen tyvärr.
Jajamän.
Mm.
Berätta om din.
Men jag har jobbat som journalist. Eller först har jag varit så riktigt dålig servitris.
Mm.
Alltså jag var ju en...
Nu är jag tror inte på att du var dålig.
Nej, jag vet. Men jag var verkligen det. Alltså nu är jag ganska bra på att hantera stress och sånt. Jag var så jävla dålig. Jag glömde bort... alltså du vet när man liksom kom aldrig ihåg vad som var på tallrikarna och så var det var på vissa ställen var det lite finare.
Du bara, det är någon slags fisk.
Nej, men alltså jag bara hittade på. Jag kom aldrig ihåg.
Nej, aldrig ihåg. Då är man riktigt dålig.
Jag hade en gång en hovmästare som sa att hon bara, du springer väldigt mycket men det händer ju ingenting.
Nej,
mitt liv. Mm. Nu händer mycket.
Mm.
Sen jobbade jag som journalist på Djungeltrumman i Göteborg. Och till slut gjorde jag ett år som chefredaktör där. Sen var jag på Nöjesguiden. Som sagt, vi träffades. Det är ganska många som frågat hur vi träffades också.
Det har jag fått frågor om också.
Men vi kan gå på, vi kan gå lite mer, mer på det. Och sen Sveriges Radio och jobbar på morgonpasset i P3. Och nu jobbar jag med PR då.
Mm.
På bra. 500. Typ så.
Så spännande.
Men för jag har en grej, eller jag har en fråga till dig. Eller nej.
Jag frågade ju dig då, vem är din bästis? Såg inte du det?
Nej.
Nej, jag skrev det som en fråga i din, på din Instagram.
Men sjukt att det inte har kommit fram. Okej, okay. Men Den tog bort det. Eller du lyckades inte skicka den. Det måste ju vara så.
Sämst på sociala medier.
Här är, så här, här är en fråga. Vem av er är minst teknisk?
Ja, det är jag.
Nej, men vi träffades på Nöjesguiden. Och gillade ju att jobba ihop väldigt mycket.
Ja.
För att vi är likadana.
Första gången vi träffades så kallade jag ju dig för Karin Londreus.
Det var ju stelt.
Det var ju stelt som fan. Och så skulle jag göra ett konto till dig. Och så satt du bakom mig så här, och typ jobbade. Så jag bara vände mig om och bara, Karin Londreus va? Och du bara, nej, Londre. Och jag bara, fan.
Och det här kom inte, vågade du inte ta upp mig förrän så jävla.
Jag tyckte det var så pinsamt. Jag kunde typ inte vända mig om och titta på dig än för att jag hade sagt fel namn. Alltså det var hemskt.
Det känns som att det var typ så här, det var men kanske avsnitt, efter avsnitt 5. Då vågade du bara, kommer du ihåg att jag...
Är det sant?
Nej, nej, det var så tidigare. Det var så tidigare. Nej men exakt. Och sen som det jag funderat på är hur fan vi kom på att den andra var intresserad av true crime.
Jag minns typ inte.
Jag minns typ inte heller. Och frågan är om det är att jag hade skrivit någonting.
Det kan det nog ha varit.
Plus att det här måste ha varit typ 2015. Mm. Vilket var prime time med Make and a Murderer, The Jinx. Alltså,
ja. Det måste ha varit någonting med det, ja.
Exakt. Serial kom ju 2014, så det var ju tidigare.
Du tipsade ju mig om Serial när jag jobbade på Nöjesguiden.
Jo, det måste det vara därför.
Mm, det är därför, tror jag.
Bra. Mm. Har vi listat ut det. Mm. Okej, nästa fråga. Vad är det läskigaste ni själva varit med om?
Oj. Jag vet inte om det här är det läskigaste, men det här var ju läskigt när jag blev förföljd när jag var ute och gick med hunden.
Ja, det var fan läskigt. Då tyckte jag synd om dig.
Det var jätte... Jag var ensam hemma och var ute med Molly. Och så märkte jag att det var en man som började följa efter mig. Och det var helt stört. För varje gång Molly stannade för att lukta eller kissa så stannade han 10 meter bakom mig och typ så här låtsades leta efter någonting i sina fickor. Och sen så kom ju tunnelbanan med massa människor liksom, ja. Folk kom ut från tunnelbanan.
För det är mörkt, det är så jävla mörkt där.
Alltså det är verkligen det. Det är typ inte så smart att gå där själv kanske när det är mörkt.
Nej, och samtidigt så blir man ju så jävla lack typ. Man bara, man måste fan också
kunna göra, för klockan var ju typ kvart i 9.
Gå alltså, ut med så jävla hund liksom.
Men det var läskigt, men det har säkert hänt något läskigare,
ja.
Men det här, det är det typ
som hänger kvar lite
typ.
Jag tror att en sån grej för mig var ju när jag blev rånad.
Just det
är ju skitlänge sedan. Det var en, jag var på väg hem från krogen. När jag bodde hemma hos min pappa i Gamla stan i Göteborg. Och det var liksom en park som låg precis bakom där han bodde. Och du vet, det var liksom, den var helt mörk. Alltså den var en jätteliten park, men den var liksom helt mörk. Vi var så här, våldtäktsparken, typ, så fort vi flyttade in. Och så var jag på väg hem och jag var typ ganska jävla full. Jag hade på mig för stora högklackade skor.
Ja, klassiskt.
Perfekt. För jag tyckte de var så fina.
Jag hade också ett par i storlek 41 som jag köpte också bara för de var så fina. Exakt. Det var som båtar som jag gled omkring i.
Exakt. Man såg helt jävla dum i huvudet. Och så då kom det fram en tjej. När jag var på väg hem där, superfull i stapplande. Jag kan inte gå i högklackade skor redan från början. Och först var hon typ att hon ville låna
din mobil. Alltså,
låna min mobil. Nej, jo, hon ville låna min mobil. Exakt. Jag bara insåg rätt. Bara, nu går det åt helvete. Lämnade över den och bara... Och så medan hon försökte ringa, ingen svarade. Så typ tog hon i min väska. Och jag, det här, jag var ju så inne på 60-talet då. Jag var så supermod. Så jag, det var liksom en sån här vintage-väska. Lite sån. Hon bara, gud vilken fin väska. Jag tänkte rätt. Den här personen tycker inte att det här är en fin väska.
Nej.
Det matchar inte hennes stil alls. Hon bara, ge mig den. Och så var jag typ såhär, jag bara, nej men vet du vad, så här, ta min mobil, jag hade cash för att jag tror att man hade det mer då. Jag bara, ta min mobil, ta alla mina pengar, det spelar ingen roll, men såhär, jag måste kunna komma hem. Alltså kunna komma in hemma, du kan inte ta mina nycklar. Jag såg liksom i pappas lägenhet. Den var så jävla nära, men pappa var inte hemma. Han var sin, någon tjej han hade då typ. Så jag bara liksom var såhär, alltså bönade och bad.
Vad hände då?
Men hon var hon typ såhär, när jag typ började såhär, jag bara, men snälla typ, hon bara, tvingar mig inte att göra det här typ. Men till slut så lyckades jag. Så att jag bara, du vet, verkligen såhär hassled med henne. Att jag bara, du måste låta mig behålla mina nycklar. Och så tog hon min mobil och tog hon alla mina pengar. Och så fick jag gå hem och så bara, grät jag så mycket.
Ja, nej, det är ju sjukt obehagligt.
Ja, jag grät så.
Min svåger blev ju rånad här i Karlavägsallén med en... Eller han blev inte rånad för han var så full så han sa nej, men med en pistol. Men det var då en typ en attrapp. Och det var typ 2 17-åriga killar som gjorde det. Så stark. Och han var så packad så han bara, nej, jag kommer inte ge er min klocka och min plånbok typ.
Men för jag har hört det att det är ganska många, vilket typ inte är så konstigt eftersom det är områden där folk med pengar bor. Att det är ganska vanligt att man targetar folk på väg hem från krogen.
Absolut,
just
så smart. Men de hade också rånat typ det är ju smart.
Det var också någon att...
En 7-Eleven butik.
Ah,
är den på Linnégatan. Så start också. Men det var, jag var inte med om det själv. Men nej, jag blev typ ändå skraj när han berättade det. För att, hur många gånger har jag inte gått där?
Exakt.
Och typ varit en full
man är så jävla
tjej utsatt, som har liksom rultat fram där. Ja, obehagligt.
Livet.
Mm.
Okej. Hur skulle ni mörda någon? Alltså, vad tror ni är det perfekta brottet? Hur kommer man undan oupptäckt?
Det beror ju lite på. Om man mördar någon som man... Man vill har... ha död. Eller om man mördar just for the fun of it.
Mm, okej. Okay. Du fick en så jävla läskig blick.
Nej, men jag bara tänker att jag tror jag hade mördat någon med gift.
Ja, men ord, vilket ju är klassiskt kvinnligt.
Ja, jag tror jag hade gjort
inte...
det. Jag vill inte, jag gillar ju, jag har ju basilskräck.
Ja, då.
Jag vill inte behöva komma så nära.
Nej, nej, just det.
Jag hade absolut valt gift, tror jag.
Ja.
Och sen så hade jag liksom kört, spelat på den helt liksom...
distressed.
Ja, och liksom varit, jag tror typ jag hade ringt och anmält det själv.
Du hade ringt
själv.
Jävla...
Mm.
Nine, alltså,
jag hade verkligen gjort
det. Ja. Ah, jävlar vad du gjort det. Problemet är ju att man inte kan typ mörda någon nära om man ska komma undan med det.
Jag hade gjort liksom så här... långsamt över lång tid, så att säga, sakta bryta ner.
Psykopat.
Men vad, har du aldrig tänkt på det här, hur man skulle göra? Nej, alltså, men... små doser av något gift som inte är liksom arsenik, som är typ så här, någon medicin som är så här, att få den här medicinen så får du typ lever.
Gud.
Jag vet
inte. Jag vågar inte äta din dipp.
Jo. Du då? Du låtsas som att du inte har tänkt på det här. Du måste ju ha tänkt på det här.
Nej, men jag håller helt med dig om att man inte vill ha den där nära. Alltså typ som att jag hatar strypgrejen. Liksom, att det känns så... Det, oh, nej, men det kan man ju inte relatera till det minsta typ.
Nej.
Pistol är så jävla dumt, tycker jag. Eller tänker jag. För att då är
kommer
det liksom...
få så krutstänk.
Krutstänk. Man kan spåra. Då har man två saker att göra sig av med, kroppen och pistolen. Så det är inte heller
och
bra.
Och tvätta liksom händerna.
Och man måste komma ihåg att tvätta händerna. Vilket du vet om att jag har väldigt mycket problem med.
Nej. Jag tänker mig att du kanske skulle så här, gjuta fast någons fötter i en hink. Oj. Och sen dumpa dem i Nybroviken.
Fan vad cool jag är i dina ögon. Stå plats i Nybroviken.
Jag tror inte du skulle göra det.
Nej, men jag har ju lite...
Kanske putta någon framför ett tåg. På tunnelbanan.
Men vet du, ibland när jag går i tunnelbanan så tänker jag att någon ska putta mig.
Livrädd, ja. Jag går aldrig i den vita kanten.
Nej,
alltså,
nej.
Aldrig.
Nej, alltså jag tänker på det så jävla ofta. Tänk om någon kommer nu.
Putt. Och ibland borta. Tyvärr kan jag se folk som tänker så här: det här är en puttare. Och då går jag åt andra hållet. Eller liksom inåt.
Då tar du tunnelbanan åt andra hållet.
Förstår vad jag menar? Vissa tänker mig så här: den här personen kan mycket väl
putta.
Vara en som
var
får för sig att putta med.
Mm. Ja. Nej, men och grejen är väl, det är väl egentligen det livet handlar om, och även typ det här intresset, att man måste hålla utkik efter puttarna.
Jajamän.
Puttarna här i livet.
Du valde inget sätt. Du fick bara mig att framstå som psykopat.
Nej, men alltså, grejen är att jag tror att jag är med dig på just giftspåret. Mm. Alltså, för det känns liksom cleant. Jag behöver typ inte tänka att det är jag som gör. Alltså, det blir liksom inte lika tydligt. Men då är ju frågan vad man gör sen. Vi har förgiftat den här personen tillsammans med hjälp av någonting liksom.
Mm.
Vad gör vi nu? Då ringer vi 112 och spelar.
Jag vet inte vad som hände, den bara trillar ner.
Fast
här.
Grejen är att du gör en vad heter det? Obduktion, och sen så inser de att det är gift i kroppen.
Ja, ja, men alltså, det kan ju vara någon annan som har förgiftat.
Mm.
Jag älskar ju den här personen. Nej, jag vet inte.
Och jag med.
Du var gemensamma älskare. Vi skulle aldrig. Men vad tänker du man skulle göra? Att man skulle göra sig av med kroppen?
Men det är det jag funderar på.
Okej,
fast grejen är att då kommer allt... Det, jag vet inte.
Jag dumpar i havet.
Men de flyter ju alltid upp.
Yeah.
Och grejen är att man kan ju inte stycka.
Dumpa i Vänern. I Vänern.
Dumpa mitt. Vi åker ut mitt i Vänern. Nej, vänta. Är Vättern djupare?
Ja.
Ja. Vi åker till Vättern.
Ja.
Ut i mitten.
Där är det många som dör självmant också.
Varför då?
Nej, inte självmant. Men du vet, det är ju en sån sjö där folk försvinner. För att det är så djupt och typ, det kan blåsa upp storm där och sånt. John Bauer dog ju på Vättern. Det blev storm när han och hans familj var ute.
Ja.
Och sen så dog de.
Japp.
Ja.
Bra. Så förgiftning och dumpa Vättern. I Vättern.
Mm. Bra.
När blir det för mycket för er? Typ vilka tillfällen stänger ni av My Favorite Murder för att ni inte pallar mer. Alltså My Favorite Murder behöver jag typ aldrig stänga av.
Nej.
Och för att jag tror att de har den grejen som jag antar är anledningen till att folk lyssnar på oss också. Att liksom,
man bryter av liksom.
Man bryter av och det blir lätt att hantera det allra mörkaste, ja, för att man typ får det liksom. Mm. Att man, det är liksom som någon slags andningspauser. Mm. En grej jag har stängt av var, har ju varit Sword and Scale.
Jag har aldrig lyssnat på det.
Nej, och det stängde jag av och återkom aldrig till för att det var för jävla explicit. Typ.
Jag har typ... tror jag aldrig stängt av en podd, men jag stänger ju ofta av, alltså när jag tittar på någonting. Mm. Och då kan det vara att jag kanske inte ens får se någonting äckligt, men bara att de pratar om någonting äckligt och jag får se någonting. Det blir liksom den, förstår du vad jag menar? Ja. Den kombinationen går inte. Men jag tror typ att eller det som får mig att stänga av, eller det som jag skulle få mig att stänga av, vet inte om jag gjort det. Jag har nog typ gjort det. Är när de beskriver våld mot underlivet.
Ja.
Det, jag, alltså, det är nog,
ja,
alltså, det gör mig arg. Ja. Nej, men arg och man, illamående. Jag känner
smärtan. Man känner det i sin, ja, verkligen. Jag känner typ likadant med bröst.
Ja. Det är för lite mig samma är underlivet värre, men jag förstår när de skär bort.
Ja. Alltså framförallt bröstvårtor. Ja. Jag har typ ett sånt, det är skitlänge sedan, jag läste en bok, vad fan heter han? Ian M. Banks, något sånt. Mm-hmm. Som är en skotsk författare, tror jag. Skrivit böcker som spelas i Skottland i alla fall. Skitsamma. Där det beskrivdes en tortyrscen.
Ja, nej, det är hemskt.
Och det var liksom en bok. Alltså jag läste den. Mm. Och jag läste den på väg till jobbet. Det var skitlänge sedan. Det var säkert 10 år sedan. Mm. När jag jobbade som, alltså jobbade i skola liksom, vikarie. Och jag var alltså tvungen att lägga ihop boken och sätta mig ner på marken på Göteborgs centralstation.
Ja, men för att det, alltså,
det snurrade. Ja, då var jag verkligen såhär, nu svimmar jag. Mm. Och sen har jag också ett jag researchade ett fall. Nu ska vi se. Det var ju också grovt. Kommer du ihåg han som krossade ben?
Ja, jävlar.
Ja.
Min chef som inte ens kan lyssna på podden
för att hon tycker
att det är så verkligen obehagligt. Hon har lyssnat på ett avsnitt, nej, och det var benknäckarmänniskan. Det var riktigt äckligt alltså.
Det var, men för det är någonting med den känslan. Alltså,
jag har aldrig brutit någonting, men jag hoppas jag slipper.
Jag hoppas också du slipper. Jag däremot klarar av det. Men det som hände då i samband med det var att jag typ gjorde research och hamnade på ett forum.
Just det.
Där det kändes som att det faktiskt var actual killers som skrev till varandra. Och då var jag också såhär, nej okej, nu stänger jag av. Nu blir det Parks and Recreation i 2 veckor.
Ja. Yeah.
Verkligen så. Ska jag berätta mitt fall?
Ja, gärna.
Nice. Jag bestämde mig då för att göra julmord.
Ja.
Och jag råkade välja ett julmord som är så jävla grovt. Också ett sånt som jag typ har ångrat mig.
Det känns som att allt är familjerelaterat på julen.
You're correct. Okej. Okay. Jag kör.
Ja. Yeah.
Mm. Det är då julafton 2008. Och i Covina, en förort till Los Angeles, har familjen Ortega samlats för att ha en stor julfest. De är då hemma hos Alicia och Josef, eller Papa Joe som han kallas. Och det är liksom, när den här familjen har fest så är de alltid hemma hos dem. Det är alltså mamman och pappan. Alicia föddes i Mexiko och Josef var från, alltså han var född i USA men hans familj var från Mexiko. Och de hade då träffats när han var där och hälsade på 55. Och det var verkligen så här love at first sight. De var gifta inom 3 veckor. Det var verkligen bara så här super, super kära. Så de startade då en målerifirma i USA och 1982 så bosatte de då i det här stora huset i Covina på 1129 East Nolcrest Drive. Och de fick då 5 barn. James, Charles, Alicia, Sylvia och Leticia.
5 barn är så jävla mycket.
Det är så jävla mycket barn. Och grejen är att vid det här tillfället så är typ alla i 40-50 års åldern.
Mm.
Så du fattar ju hur många barn.
Men när var det här de fick barn? 85 sa det va?
Nej, alltså 2008 så är barnen mellan typ 43 och 52.
Ah, okay.
Och alla de har ju då fått flera barn liksom. Så det är en extremt stor familj. Så de är då, den här julafton 2008 så är det typ 25 personer i det här huset.
Mm.
Och de har haft en kanonkväll. De är liksom en extremt nära familj. Och alla i området vet om att de är liksom, de har ofta stora fester. Och de är så här extremt tajta men också väldigt öppna för andra. Och de bjuder in folk.
Ja, alltså,
ja men verkligen underbara personer verkar de som. Under den här kvällen då så har de så här dansat, ätit mat. De gillar att spela väldigt mycket, både på hästar men också så här, de har spelat poker under kvällen.
Ja.
Och så har de ringt då familjen i Mexiko och typ alla pratar bara...
Merry Christmas.
Ja, exakt, så jävla mysigt.
Feliz Navidad.
Men framåt 11:30 så började det liksom bli dags att runda av. Och folk har redan börjat så här, men börjat plocka ihop sina grejer och du vet, I guess, väcka sina barn eller whatever liksom. Och då ringer det på dörren. Och det är 8-åriga Katrina som är Leticias dotter. Hon som öppnar. Och hon blir överlycklig. För utanför står en man utklädd till jultomten.
Gud vad läskigt.
Och han bär på ett stort och fint paket. Så hon springer liksom mot honom. Och när hon gör det så plockar han upp en pistol. Och skjuter henne. Och hon, du behöver inte oroa dig, hon kommer att överleva. Men det gäller inte för alla andra i familjen Ortega. För innan klockan slår 12 så kommer 9 personer ha mördats.
Jävlar.
I vad som kallas för Covina-massaken.
Vem är tomten då?
Ja du, det är, jag bara, det är långt kvar innan jag
reda på det.
Men det är ju läskigt att det bara är
alltså,
en tomte.
Alltså som fan.
Okej. De som mördas är då Alicia som är 70 år och mamman. Och Josef som är 80 år och pappa. Storebror James, han är 51. Teresa som var gift med honom. Hon är 52. Näst äldsta sonen Charles som är 49. Sherilyn som är 45 som var gift med Charles. Dottern som också heter Alicia. Hon var 46. Hennes son Michael som bara var 17. Och dottern Sylvia som är 43. Så hon är yngst då. Och det är då en person från liksom, som framförallt kommer från Sylvias liv. Som är gärningsmannen. Så det, den här storyn kommer framförallt handla om hennes liv. Okej. Så Sylvia Ortega föddes 65. Och beskrivs som kind, honest and always looking at the bright side of things. Som du.
Fantastiskt.
I alla fall den första.
Gud vad taskigt. Det var inte
du är kind and honest.
Det var inte i julanda.
Du är kind and honest. Men jag vet inte om jag ska säga att du är always looking at the bright side of things.
Taskmört.
Okej. Hon jobbar med lite olika grejer under sitt liv. Men typ ganska mycket så administrativa tjänster för olika typer av företag.
Som du.
Som jag.
Jag skojar. Så dålig comeback.
Svag. Okej. Hon skaffar då under sitt liv 3 barn. Sal som föds som 2008 är 21 år. Och Selina som är 20. Och så Amanda som bara är 6. Och de två första får hon då med sin första man. Men han där i en bilolycka.
Nej.
Jag vet, det är verkligen sorgligt. Och sen då så bor familjen med hennes andra man i Oklahoma. Och de får då tillsammans Amanda. Så det är långt senare liksom. Och den här mannen adopterar också Sal och Selina.
Fint.
Men de skiljer sig 2003. Och då flyttar Sylvia och hennes barn till Kalifornien. Där familjen finns.
Mm.
Så året efter då så träffar Sylvia Bruce Pardoe. Och hon blir introducerad till honom genom sin svåger. Och de blir jättesnart jättekära. Han är någon slags teknisk ingenjör och väldigt smart typ. Han jobbar på något som heter ITT Radar System och tjänar typ $120,000 om året. Det är nog pengar.
Jag satt och räknade hur mycket det var. Det är absolut pengar.
Och hon jobbar då som administratör på något företag som håller på med blommor. Det är det enda jag vet.
Mm.
Så den 29 januari 2006 så gifter de sig och de köper ett hus med 3 sovrum för $565,000 i Glendale.
Mm.
Och han tar då ut ett lån på typ $450,000. Så ganska mycket pengar. Men allt är liksom så här superbra. De har köpt en jättegullig hund. De har hennes barn. Alltså så här, de är jättekära. Allt är jättebra.
Mm.
Han är volontär i deras kyrka. Bla 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 bla. Ja. Du fattar. Do you see where this is going? Men alltså redan efter typ ett år så börjar det bli lite skakigt.
Mm-hmm.
För hon tycker då att han liksom börjar bli så kall och avvisande mot henne.
Mm-hmm.
Och han har typ innan varit så översvallande liksom, men att han typ drar sig tillbaka. Och han vill också, han är också super noga med att de inte ska dela sin ekonomi det minsta, utan han är så här, han bara nej vi kommer inte ha några gemensamma konton, dina barn är dina barn. Alltså du vet.
Okay.
Och jag fattar verkligen att man inte vill dela sin ekonomi rakt av. Det är också helt fine, men han är typ lite konstig och
weird liksom.
Så hon börjar då tveka på relationen. Och det kommer hon då få ytterligare anledning till. För i slutet av 2007 så pratar Sylvia med Bruce mamma. Och de har kommit varandra jättenära. Hon är typ, ser hennes barn som barn. Alltså det är verkligen så. De är väldigt nära varandra. Och då berättar hon att Bruce har en son från ett tidigare förhållande. Och den här sonen trillade ner i en pool när Bruce hade hand om honom. Och hans mamma kom hem och Bruce hade honom, han var medvetslös och hade panik liksom. Och de åkte in till honom till sjukhus med ambulans liksom. Och efter någon vecka så kom läkarna fram till att han hade liksom, men fått en hjärnskada. För att han hade varit, ja du vet,
ja, jag fattar.
Så himla hemskt. Och hon har, han har aldrig nämnt den här sonen. Nej. Till Sylvia. Han har heller inte nämnt att han gjorde slut med mamman till barnet. Alltså ett halvår efter det här hände. Vägrade betala sjukhusräkningar. Alltså du vet verkligen. Tog inget ansvar överhuvudtaget. Han har inte träffat dem en enda gång sedan dess. Men trots det så gör han skatteavdrag för sonen.
Men gud.
Det är verkligen så här dubbel jävla fittighet. Okej. Mer om Bruce. Han var då som sagt någon slags ingenjör. Han var jävligt smart, typ bra på matte, bla bla bla. När han tog examen så hade han med sig en blow-up doll till ceremonin.
Ja, fräscht.
Vad har du för kommentarer på det?
Så kul skön, spix, eller? Skön kille.
Exakt, verkligen så. Och han beskrev som smart men lat.
Som du!
Ja! Åh gud, att jag la upp den för dig också.
Tack!
Han gjorde exakt vad han ville när han ville. Inte som jag.
Inte som du.
Nej. The moment's gone. Så han liksom, han brydde sig typ inte så mycket om vad andra tyckte om det. Innan han träffat den här kvinnan då som han fick det här barnet med, så hade han träffat en annan kvinna som han jobbade med. Och de hade då blivit ihop och han hade haft det väldigt tufft ekonomiskt typ under perioden när de var ihop, för att han fick sparken. För att han hackade sig in för att ta reda på vad hans kollegor tjänade i lön.
Alltså, okej.
Okej, vi fattar. Vi fattar, du är som du är. Verkligen, verkligen. Så han hade fått liksom sparken då. Så alla, de förlovade sig, skulle gifta sig. Alla pengarna kom liksom från hennes håll. Hon skulle ha ett väldigt stort bröllop, 250 gäster. Men när dagen kom så dök Bruce inte upp.
Såklart. Fan, det är fan taskigt alltså.
Alltså det är, alltså, kan du ens...
Alltså det är fan lågt.
Det, gud, du tar verkligen i. Nej men alltså...
På en sån dag, alltså fan.
Det hon inser efter en vecka eller några dagar senare är att han också har tagit ut typ 3-4 tusen dollar ur deras gemensamma konto.
Soft.
För han hade inga problem att ha ett gemensamt konto med henne. Och sen hade han åkt på semester i Palm Springs.
Soft.
Också typ att det kan kännas att sikta hög.
Verkligen.
Lite så. Ja. Så. Nu är vi sent 2007. Han är ihop med Sylvia. Det går inte så bra. Deras relation blir liksom allt sämre och sämre. Så de kommer då överens om att de ska separera, men fortsätter bo tillsammans ett tag först. Och i mars 2008 så frågar Sylvia om det kanske är okej, typ att de så här, kan inte vi bara få bo kvar här tills Amanda har gått ut det här skolåret. Det är ju bara några månader liksom. Svaret på det får hon när hon kommer hem från ett födelsedagskalas och alla hennes grejer och alla hennes barns grejer är på trottoaren.
Så
typ när det är så, man bara, hur fan kan man göra så när man typ har dratt in, alltså du vet att man har fått en relation till barnen och alla sådana grejer, mig tokig.
Jävla as.
Okej. Då blir hon så här, hon bara, nej men nu är det nog bra typ. Det här kommer inte lösa sig liksom. Så hon ansöker om skilsmässa och flyttar in hos sina föräldrar. Tar med sig Amanda. Jag tror att hennes äldre barn är på college nu. Så hon tar med sig Amanda och flyttar in hos sina föräldrar. Och då börjar då en, alltså, inte en superbitter skilsmässoprocess.
Nej.
Inte så att den är helt sjuk, men ganska bitter.
Men inte
bitter.
Så trevlig heller.
Nej, och jag tänker att det ofta är så.
Ja.
För det som händer då är att Bruce har inte längre, alltså han och hans mamma har en jättedålig relation. Men hon är ju som sagt supernära Sylvia.
Mm.
Så alltså i rätten sitter hans mamma med hennes familj.
Och jäklar.
Ja, det är verkligen.
Det är tufft.
Det är verkligen starkt. Kul. Alltså, jag önskar att ni kunde se Anna när hon just nu, hon är så sugen på popcorn. Hon vill så gärna äta dem. Så just nu har hon liksom ett helt, en hel charad på gång när hon försöker äta popcorn tyst.
Det är supertyst, jag lovar.
Ja, det kändes verkligen som att det var det. Jag var imponerad, men du såg så himla, du blev glad för att du hade liksom
utvecklat en teknik.
Ja, men och typ så här, liksom krackat systemet eller vad man ska säga. Ah. Ja. Och så hans mamma sitter med hennes familj i rätten. Och han säger då till sina vänner att hans fru är taking him to the cleaners. Och att han tycker att det är jobbigt att hans ekonomi så här hamnar på...
Är det ett uttryck för att man blir barskrapad? Eller?
Ja, precis. Att man vill ta hans pengar liksom.
Mm.
Och han tycker typ att det är jobbigt att så här, ja, men hans ekonomi är så här på, ute i det offentliga. Liksom.
Mm, mm, mm.
I juni 2008 bestämmer en domare att Bruce Pardoe ska betala Sylvia Ortega $1,700 i månaden.
Oj.
Det är verkligen mycket pengar.
Ja.
Och också för att de har ju inga gemensamma barn.
Nej, det är verkligen jättemycket pengar.
Utan det är bara sån, vad heter det, spousal support. Vad heter det, underhållsbidrag liksom.
Ja. Det är väldigt intressant.
Ja, jag vet. Men grejen är att jag tror att det är för att han tjänar ju, jag tror att hon tjänar typ $30,000 om året och han tjänar 120,000, så det måste vara någon sån situation. Men grejen är att hans första check går inte igenom.
Ja.
Och det tänker jag skulle kunna bero för att Bruce återigen har fått sparka på från ett jobb. Den här gången så har han då tagit betalt för timmar som han inte har gjort.
Ah.
Bete dig. Jag sa till Bruce, inte till dig.
Mm.
Du behöver aldrig bete dig.
Tack.
Och eftersom det då var hans fel att han fick sparken, att han faktiskt gjorde fel, så får han ingen arbetslöshetsersättning. Du behöver inte tycka så synd om honom. Men grejen är att redan 5 dagar innan det här beslutet om underhållet, att det blir liksom den summan och sådär, kommer, så har Bruce börjat förbereda en plan.
Mm.
För den 13 juni köper Bruce en pistol på affären Gun World.
Ja.
Det, och det är det här, alltså den resan till Gun World är då något som han kommer att upprepa var 30:e dag i 5 månader. För att i Kalifornien, åtminstone var det så då, så får du bara köpa vapen, ett vapen i månaden.
Okej, men det är ändå bra.
Verkligen, det funkar så bra. Så han bara åkte till samma ställe och köpte vapen varje månad.
Jävlar.
Mm. Fem vapen, 5 pistoler.
Mm.
Rimligt. Och sen åker han till någon annan stat, jag minns inte vilken det är, där han köper en viss typ av kulor som inte finns i Kalifornien. Mm. De är inte lagrade där. I september samma år så tar Bruce kontakt med en granne som gör utklädningskläder och beställer en tomtedräkt för $300. Han är nästan 2 meter lång och han väger typ 120 kilo, så han är en stor man liksom. Mm. Och han behöver liksom en specialsydd kostym, och han säger att det är för den här kyrkan han jobbar i, att de ska ha någon grej där. Men han ber också om att få extra utrymme i den, alltså mer än vad han egentligen behöver liksom.
Mm.
Så hon liksom syr upp den till honom.
Mm.
Och sen börjar han då bygga en grej i skjulet bakom sitt hus. Det är någon slags tryckbehållare med typ något jätte, vad heter det, brandfarligt bränsle.
Mm.
Alltså det står jet fuel överallt. Inte det typ flygbränsle?
Jo, det skulle jag tro att det är.
Det låter som det. Det står det i artiklarna i alla fall, så I guess. Och sen så bygger han ihop det liksom med någon slang och lite andra. Ja. På julafton 2008 så hyr han 2 bilar. En Toyota som han packar datorer, kläder, vatten och en karta över södra USA och Mexiko i. Den parkerar han i Glendale, väldigt nära sin exfrus skilsmässoadvokatshus. Och framåt kvällen så säger han hejdå till sin granne, som senare kommer säga att han verkade helt normal, och kör mot Covina iförd den här tomtekostymen med extra utrymme, där han har gömt 4 pistoler. Han har också med sig en hemmabyggd eldkastare som är vad han har jobbat på i skjulet.
Alltså typ så här.
Japp. Och den är då inslagen i ett paket.
Fy fan.
Så då sätter han sig då i den andra bilen som han hyrt, en Rover, och kör då mot familjen och Ortegas hus i Covina. Så nu kommer det bli så jävla hemskt.
Mm.
Är du beredd?
Jag är beredd.
Mm. För klockan är då 11:30 på kvällen och den här lilla flickan Katrina öppnar dörren och blir den första som skjuts. Och sen går han runt i huset och verkar liksom medvetet så här, välja ut vilka han vill skjuta.
Mm.
Det här går extremt fort. Alltså allting är över på några minuter typ.
Mm.
Och de, alltså, några av dem är liksom skjutna avrättningsstyle. Liksom. Mm. Och de överlevande och skadade flyr liksom ut genom fönster, tar sig ut så här bakvägen. Det är folk som hoppar från andra våningen. Alltså du vet, det är liksom total jävla panik. Och när Bruce då har skjutit dem han vill skjuta, så plockar han fram sin eldkastare och kör. Och huset övertänds liksom typ direkt. Det kommer ta 80 brandmän.
Jävlar.
2 timmar att få kontroll på det. 80 jävla brandmän.
Eldkastare är... Jag har aldrig hört det ordet förr.
Visst fan heter det så? Du fattar.
Jag fattar.
Det kanske är bara att det heter flamethrower på... Gör ens det? Ni fattar vad jag menar. Mm. Det är liksom extremt snabbt accelererande. Jävlar. Just på grund av det bränslet han använder. Så det kommer nästan, alltså så här, typ direkt kommer in samtal till polisen från grannar. Men Leticia, som också är den enda överlevande Ortega-syskonet, hon ringer också 911. Och hon säger då att det är Bruce Pardoe som är ansvarig.
Mm.
Men han har då redan lämnat platsen. Huset är liksom totalt nedbränt. Alltså totalt jämnat på marken liksom. Och inte förrän i början av januari kommer man ha slutgiltig identitet på de döda. För att det är, liksom, det är så himla illa. Så innan dess är de registrerade som saknade. Alltså man fattar ju att så här, det kommer vara dem, men vi kan inte bekräfta att det är dem. Men du vet, sen fick de ju plocka fram lite dental records och sånt. Så Sylvia, Alicia och Josef vet man har dött av skott. De är, det vet man liksom. Charles, Sherry Lynn, James, Teresa och Alicia kan man inte avgöra om de har dött av skottskador eller av branden. Men Michael, den här 17-åringen, vet man då att han dör av lågorna liksom. Mm. 15 barn förlorar en eller båda sina föräldrar.
Fy fan.
Jag vet. Okej. Så klockan är då 3:15 på juldagens morgon när Bruce bror kommer hem till sitt hus i Sylmar. Och det ligger typ 6 mil från Covina. Och där hittar han då Bruce död på soffan.
Mm-hmm.
För han har tagit ett av sina vapen och skjutit sig själv.
Vad skulle han med flyktbilen till då?
Ja, för det är ju det som att det är, så här, det är jättemycket som visar att det var inte planen.
Nej.
Alltså planen var, hans plan var inte att begå att självmord. Nej. Utan hans plan verkar ha varit att mörda både sin mamma och sin frus skilsmässoadvokat.
Ja, det tänkte jag när du sa att han parkerade där. Ja.
Precis, men även sin mamma tror man att han liksom hade tänkt att mörda. På sin kropp när han dör har han $17,000 fastsatta med liksom alltså plastfolie runt benen typ. Riktigt konstigt. I sin ena sko har han en flygbiljett till Iowa för att han hade ringt några dagar innan. Han hade någon kompis som skulle typ fylla år som hade bjudit in honom till någon fest, så han hade ringt några dagar innan och sagt att han kommer liksom.
Gud vad konstigt.
Jag vet inte om det bara var för att förvilla eller vad fan det var.
Mm.
Men grejen är då, alltså man, som sagt, man tror att han antagligen planerade att fly till typ Mexiko.
Mm.
Men grejen är då att han har, det han inte har räknat med är att han har fått helt sjuka brännskador.
Oh.
Alltså 40% av kroppen
jävlar
är brännskador. Så jävla bra var han inte på sin teknik uppenbarligen. Och det här är så äckligt. För delar av liksom tomtedräkten har smält fast.
Ja. Usch, det är så äckligt.
Ja, men så det gjorde åtminstone jätteont på honom. Mm. Det kan man ju i alla fall glädjas över. Men grejen är att han också riggat den här rovern. Den här bilen han körde till Covina som sen liksom är där vid hans brors hus. Så att den är riggad med en bomb. Han har även byggt en bomb i det här skjulet liksom. Och det är
fan vad han var duktig på att bygga saker.
Ja, vet,
då, man
vet, förutom eldkastare.
Ah, jo.
Som man inte.
Fast den var ju effektiv.
Den var ju extremt effektiv, även mot honom själv. Alltså, okej, det här är en assjuk detalj. Han har på något sätt riggat den, så han har fått av sig delar av tomtekostymen. Och sen har han riggat bilen så att om man flyttar på tomtekostymen så sprängs den. Är inte det så sjukt?
Så sjukt ju.
Men som tur är då så inser polisen att det kan mycket väl vara så. Så att ingen, liksom, ingen skadas av den bomben. Nej. Så den gemensamma begravningen för de 9 familjemedlemmarna från Ortega-familjen hölls i den katolska kyrkan Holy Name of Mary i San Dimas. Och under ceremonin säger då familjevännen Eddie Perry: "The Ortega family is the closest family that I have ever met. They are very much a clan. They approached all of life together. They are all connected to one another through the good, the bad and the ugly." Och avslutningsvis, på en lite mer positiv punkt, så Katrina, alltså som då var 8 år 2008, så nu är hon då alltså 18. Och hon är ju superaktiv i den här rörelsen, du vet, där unga människor, alltså unga amerikanska ungdomar lobbar för liksom nya vapenlagar som har blivit så himla stark nu under, under våret typ. Så i samband med skolstrejken, du vet, den 14 mars när det var så att de skulle gå ut, de skulle lämna sina klassrum i 17 minuter, en minut för varje offer för Parkland-skjutningen, då spelade hon och kom några kompisar in typ någon video så här, för att få fler att engagera sig och sånt. Och då intervjuades hon också i samband med det, och då sa hon så här till en tidning: "I know my family, my angels, are here watching me. They're seeing I'm finally going to make a difference and stand up for something that needs to be changed. I'm fighting for them."
Wow. Starkt.
Så det där var då Covina-massaken.
Gud vad sjukt.
Från 2008. Hur sjukt?
Så sjukt. Det var asobehagligt.
Mm, jag vet.
Öppna inte dörren för jultomten på julafton. Det är det vi tar med oss här.
Verkligen. Stäng, stäng och lås. Säkerhetskedja på.
Verkligen.
Och rasta aldrig hund. Nej. Skoja, rasta hund. Och, ja. Men för grejen är att det är ju lite läskigt med tomtar. Jag tycker att det är väldigt läskigt med masker.
Det är ju skitläskigt.
Och just den grejen är typ så här, alla i familjen har en historia om den gången den kom en tomte som ingen vet vem det är.
Ingen jag känner har det. Jo, kanske. Jo, men när jag var liten.
Ja,
då
men
var det såhär, någon
jag
släktig.
Är inte nu. Har jag berättat om när jag, mina föräldrar gjorde det bästa tomtetricket någonsin?
Jag vet inte.
Som jag inte förstår, fortfarande inte förstår hur de gör. Och problemet är att min mamma inte minns hur de gjorde. För att vi var liksom, vi bodde i tvåfamiljshus, vi bodde på övervåningen. Så var det vind ovanför. Och de där nere var liksom inte hemma. Och plötsligt bara hör vi världens största duns på taket. Och så får vi springa upp, eller att pappa går upp, och då ligger
en
tomtesäcken där.
Ah.
Och så stod det typ en lapp att det var så här, att de var tvungna att bara slänga av den i farten.
Det var ju perfekt.
Men jag fattar inte vem som gjorde det.
Men du var ju ett barn.
Jag vet, men jag fattar ju fortfarande inte. Okej, men nu, folk har då skickat in, vi har bett om typ massa olika spännande historier bara.
Ja.
Så nu har vi fått lite lyssnarhistorier, vilket är så jävla roligt.
Det är så kul, vi kommer ju inte hinna läsa alla tyvärr.
Vi kommer inte hinna läsa alla, vi får se att om vi får några, om man fortsätter skicka in och det kommer några super, så kanske vi läser längre fram, tänker jag. Så vi kör varsin nu, och sen så i nästa avsnitt kör vi några fler. Vill du börja eller ska jag? Kör du,
jag
kör
du.
Ja, ja.
Det här är ett mejl som kom från Frida.
Yeah.
Och hon skriver så här. Jag tänker läsa hela mejlet.
Ja, ja, gud ja. Mm. Men läs bara första och sista stycket.
Okej. Okay. Hejsan. Från Frida. Hon skriver: "Hejsan. Jag har faktiskt aldrig tagit mig modet till att skriva till någon av poddarna jag lyssnar på. Men jag måste ge Mod mot Mod så mycket cred. Ni är båda så otroligt roliga att lyssna på och duktiga på att framföra fall."
Gud, jag vet varför du valde det här mejlet.
"Läste i Facebookgrupperna att någon gav kritik angående introt. Att det var högre än era röster. Avsnittet efter hade ni redan tagit det till er. Massa kärlek och beröm till er."
Nej.
Så vi lyssnar ju på er.
Vi lyssnar ju på er.
Vi hatar ju att få kritik, så att vi grät ju och sen så sänkte vi introt.
Ja, det gjorde vi faktiskt.
Sen skriver hon så här: "Jag tänkte i alla fall att jag kan skriva lite kort om när jag var kär i någon som visade sig vara en mördare. Jag träffade en 10 år äldre kille på Badoo, typ Tinder. Hur man ser på åldersskillnader är ju personligt, men för att man ska få en insyn i min situation var jag 18 vid tillfället och ganska vilsen. Och han försökte ta sig på sig någon form, läskig form av papparoll. Vi träffades några gånger och jag föll pladask. Och han började sova hos mig allt oftare och han började prata om att flytta till min stad då han bodde över en timme bort. Efter vi hade haft det lite mysigt en kväll låg vi och höll om varandra och skulle försöka sova när han plötsligt frågar: har du någonsin dödat någon?
Nej!
Det är så läskigt, jag ryser. Om jag minns rätt så garvade jag nog bara och trodde han skulle komma med något dåligt skämt. Men där började mardrömmen. Den natten visade han sin gängtatuering och berättade om hur han skjutit, drängt, torterat och hotat människor. Han ska bland annat ha klippt någons hälsenor och kidnappat någons barn för att pressa på pengar. Där försäkrade han mig om att barnet som var kidnappat var väl omhändertaget och inte mådde dåligt. Men personligen tycker jag att bli bortförd från sina föräldrar är ett ganska stort trauma, även om man får godis under tiden. Men det kanske bara är jag. Nej, det är inte bara du. Listan var lång och när jag började ta avstånd efter detta försökte han kontrollera mig över telefonen när vi inte var med varandra, vilket inte fungerade då jag helt enkelt slutade svara. Vi fick ett ganska fult avslut i den här relationen vi hade och några dagar efter jag tagit bort honom från alla sociala medier stod det inristat fitta med stora bokstäver på min ytterdörr. Observera att jag bor över en timme bort från honom. Jag har låst port och bor på högsta våningen. Vi har idag ingen kontakt, men jag har fortfarande dubbla lås. Puss och kram på er tjejer och fortsätt med det ni gör.
Men alltså,
tur läskigt.
Men tror du att det var sant?
Alltså, det känns typ för sjukt att det skulle kunna vara sant. Alltså, inte det hon säger, utan det han sa.
Nej, exakt, exakt. Ah.
Så obehagligt. Och även om det han ljög, fy fan vad läskigt.
Jag skulle verkligen vilja veta mer om tatueringarna.
Ja, verkligen.
Escort King.
Mm. Otroligt stark story. Tack det för det, helt Frida.
Ah, jävlar. Okej, okay. Jag kör en. Den här är lite spökig.
Ja.
Jag hoppas det är okej.
Okay. Det är bara bra.
Mm, du, jag tror att du är lite mer öppen för spöken än vad jag är. Jag tror att jag inte vågar tro på spöken. För att jag är för, alltså att jag måste intala mig själv att jag inte tror på spöken som jag är för rädd.
Mm.
Okej. Okay. Hej, det tog emot att skriva detta om detta eftersom det fortfarande är djupt rotat. Jag ryser av bara tanken, men förhoppningsvis uppskattar ni storyn. Allt är 100% sant. Det inträffade för runt 10 år sedan, men jag minns det som det vore igår.
Dam, 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 dam.
När jag var yngre satt jag med i ungdomsstyrelsen på ridskolan jag red på. Jag var ofta med och arrangerade olika aktiviteter för de yngre barnen och en gång var jag ansvarig för en spökövernattning. Jävla mycket sånt hände på ridskolan. Alltså.
På alla läger.
Och alla läger, verkligen. Det är sant, det är inte rid specifikt. Övernattningen hölls i en stuga på en kulle strax ovanför stallet. I stugan skulle vi berätta spökhistorier, kolla skräckfilm och umgås. Jag kan inte tänka mig något värre, det säger jag, Karin, inte, står inte med det. Vi var två äldre uppe i stugan och många fler nere i en annan stuga närmare stallet. De skulle agera spöken.
Mm.
Några exempel var att de kom och knackade på fönster runt om i stugan där vi befann oss. När vi gick med barnen till toaletten som var placerad i stallet var spöken uppe och skrev med ketchup på golvet. Väldigt simpla grejer med andra ord. Inför varje grej som hände blev vi två ansvariga informerade på sms så vi skulle vara beredda. Under kvällen efter en skräckis att vi skulle äta middag. Alla hade en egen matsäck med sig och vi turades om att värma maten i mikron. I stugan vi satt i fanns två rum utöver hallen. Vi var i det stora rummet och längst in fanns ett rum som var helt fyllt av bord och stolar från golv till tak. Det fanns ingen dörr till rummet men dörröppningen täcktes av en brandfilt. Helt plötsligt, från ingenstans, började ena hörnet på filten åka fram och tillbaka. Långsamt först och sen snabbare med större sving. Hundarna som är med oss börjar morra och hoppar upp i soffan med oss. De båda skakar. Vi skickar då sms till spökarna, alltså de där nere, och frågar vad de gör och vem som är här uppe. Svaret vi får är att de alla sitter där nere och äter middag. Filten fortsätter svinga fram och tillbaka. Barnen som innan tyckte att allt var roligt är nu rädda på riktigt. Ingen... Den här meningen är otrolig. Ingen vågar gå fram och kolla bakom filten. Men en av barnen kastar in sin Billys pizza under filten i det andra rummet. Vilken jävla hjälte.
Verkligen.
Offra.
Gud vad jag inte hade gjort det.
Nej gud nej. Man bara, har någon annan? Någon med gorbis.
Verkligen.
Filten blir blickstilla. Och det kommer ett ljud från andra sidan som jag aldrig kommer glömma. Ett morrande och rytande som ingen människa skulle kunna få ur sig.
Men,
Det blir helt knäpptyst en stund. Ingen rör sig. Och det går att ta på stämningen i rummet. Filten förblir stilla. Efter ett tag tänder vi alla lampor och tjejen som kastar in sin pizza lyfter bort filten. I rummet är det helt tomt utöver alla möbler. Fönstret som finns i rummet var låst inifrån. Det hade inte gått att komma förbi möblerna utan att låta. Och inga fotavtryck fanns nedanför fönstret i snön. Än idag är det ingen av spökena som ger sig till känna. Jag har inte satt min fot i den stugan sedan dess.
Gud vad läskigt!
Men det jag undrar, vad hände med pizzan?
Verkligen.
Låg den?
Den låg nog där. Men alltså jag kommer ihåg när jag jobbade på läger och vi hade spökkväll. Oh. Och jag var rädd för mig själv.
Ja.
Alltså jag var, nej men jag skulle vara så här vita damen som spök. Det här var på,
fan vad trovärdig du ska vara som vita damen.
Det var så här bruns, alltså vet du, var så här 1700-talsmiljö. Det var jättefint. Oh. Och så var det så här, det gick ett rykte om att det spökade i gamla brunnen. Och att det var en kvinna som hade blivit lämnad som gick i sin brudklänning. Så här. Jag var hon. Och jag var så rädd när jag gick fram och tillbaka. Det var, åh, när kommer alla barnen? För jag skulle bara gå så här fram och tillbaka. Och det var så jävla läskigt.
Och
jag skrämde. Alltså jag var räddare än någon annan fast jag var spöke.
Men alltså det här är grejen. Jag kan inte gå in och så här spökhus. Alltså, ingenting. Nej. Sånt. Och jag tycker inte att det är roligt. Jag får bara panik.
Jag vet.
Och just den här uppstissade lägerstämningen.
Ja.
Oh, vad hemskt.
Men alltså skulle du och jag gå i spökhus, nya spökhuset på Grön tillsammans?
Jag skulle aldrig göra det.
Nej, du vill inte alls.
Nej, jag vill verkligen.
Kan vi inte göra det tillsammans ändå?
Nej, men jag är så rädd.
Jag är också så rädd. Jag kissade på mig en gång när jag var inne i spökhuset.
Men jag vill väl inte vara med dig.
Jo, du måste hjälpa mig.
Men jag kommer inte kunna hjälpa dig, det som är grejen. Jag kommer kissa bredvid.
Man vill ju gå med någon som är lika rädd. Det är det som är grejen. Man vill inte vara med någon som är så cool och bara,
men jag vill gå med personen runt mig som skyddar mig.
Jag ska visa dig.
Du blir rädd för dig själv när du spökar.
Jag ska visa dig ett jätteroligt klipp när Chrissy Teigen och du vet Ellen DeGeneres producent i ett spökhus. Alltså det är så kul.
Okej. Det kan vi kolla på nu i pausen när vi spelar i nästa avsnitt. Tack så hemskt mycket för det här året.
Ja, tack.
Alltså det har varit otroligt. Vi är så jävla glada och typ.
Det känns helt overkligt.
Det känns verkligen helt overkligt. Det är så himla många som vill lyssna på den här grejen.
Den här podden.
Det betyder asmycket för oss.
Det betyder så mycket. Och alla historier och alla frågor måste vi också tacka för det här avsnittet.
Snälla, bästa ni. Och god jul.
God jul och gott nytt år. Nu säger man väl god fortsättning. Dagen efter. Kanske. Två dagar efter.
Okay. Och så säger vi att vi hörs 2019.
Ja.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.